Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 132 i ordningen. Vi ska börja med att tacka CRISP för att ni är med och gör den här podden möjlig. Gå in på crisp.se, kolla deras kursutbud, anmäl dig till det de erbjuder. Och sen så säger ni att ni kommer från Agilpodden också. Ytterligare tips här är att till exempel Leading Complexity som pågår just nu då, och mycket annat. Skicka en eller två från ditt företag och sen så när ni kommer tillbaka så gör ni någon så här, dela med sig av det ni har lärt er eller hur kan vi applicera det här på vår vardag. Det gör också att det blir mer prisvärt och jag lovar att om ni går på kurser och så att ni kommer komma tillbaka med många bra idéer och många bra förbättringar.
Ja.
Så tack till CRISP för att ni har på den möjlighet helt enkelt. Vi kan säga det i början idag också att vill ni oss någonting, vi får ju en del feedback vilket är fantastiskt roligt. Så hör gärna av er. Vi finns på agilpodden@gmail.com.
Just det.
Vi finns på Instagram under agilpodden. Så gå gärna in, ställ frågor, ge feedback eller ge hejarop också för den delen. Det är väldigt roligt att höra av er. Ibland känns det som att vi sitter här och pratar ut i tomma intet.
Men det gör vi inte om man tittar på lyssnarstatistik och inte heller på såna här föreläsningsförfrågningar och sånt har kommit en del.
Ja, faktiskt. Verkligen. Det är superroligt. Okej. Okay. Vi ska prata lite om portföljhantering idag.
Ja, precis. Det här är en lyssnarfråga i grunden då. Och den var ganska lång och intressant och med en del fakta och sådär. Men jag försökte sammanfatta den som fråga då. Då går den så här: hur jobbar man bäst med agila portföljer eller portföljkontor? Och då är det specifikt att efterfrågas den portföljvision och strategiska teman till de här portföljen då. Och just den här lyssnaren som frågar har jobbat i en kontext där man kör safe. Och det, ja, det är kanske det här med strategiska teman och det är kanske här och därifrån.
Yeah.
Men som allmän fråga betraktat tycker ändå jag att det är, alltså det är en relevant fråga att man kanske vill ha någon form av aktivitetsplanering på företagsnivå eller organisationsnivå och kunna kanske ställa om resurser mellan olika delar eller satsa på något eller något sånt där. Så jag tycker att det är en bra fråga så. Även om det kanske ibland då blir lite administrativt och joxigt.
Ja, verkligen. Det är ju en lätt, innan vi går in på att svara på frågan då, eller innan vi borrar i det här ämnet så kan man säga att det är ju en stor fälla det här. För det är lätt att fastna liksom i administration, i de flesta portföljhanteringarna jag har sett, så att säga, har ju inte gynnat företagen.
Nej. Jag får säga också att så med mitt synsätt på världen, eller i alla fall mjukvaruindustrin, så finns det också någon form av, alltså det är någonting med ordet portfölj. Jag är inte emot det egentligen, men det har en tendens att dra till sig massa beteenden som är ytterligt tveksamma.
Ja.
Alltså,
det är som projekt.
Administration. Överkontroll, alltså komplicera det hela. Det verkar också betyda lite olika saker beroende på vem man frågar, leda till missförstånd och rörighet och massa sådana där saker. Men som jag väljer att tolka det här just nu när vi pratar om det, så är det någon form av aktivitetsplanering på övergripande nivå i alla fall då. Alltså hur vill jag styra mina resurser, och det kan ju vara en intressant fråga och viktig fråga.
Verkligen, och liksom, precis som du säger, på någon övergripande nivå så vill man ändå ha prioritet. Man kan ju ha kadens, man kan tänka egentligen att företag kan ha kadens, ofta är den alldeles för lång. Men om man säger typ, om vi tar ett år till att börja med då, jag tycker alldeles för långt, då skulle man ju kunna göra någon form av så här årsprioritet. Av alla initiativ vi vill göra i år, alltså det behöver inte vara allt vi jobbar med, men det, vi kan välja topp 20 initiativ vi ska göra. Det beror på hur stor en organisation är också. Men låt säga, vi tar topp 20 initiativ vi vill göra i år. De rankar vi efter, alltså 1-20 helt enkelt. Och sen så kanske vi skriver någon så här, i slutet av året så vill vi vara här med initiativ 1, 2, 3 och så vidare. Och sen då vill man ju på något sätt visa det där för hela organisationen och så säger då att ja, när ni ska prioritera ert arbete här nu så gå efter den här listan ungefär. Och ja, det är väl grundtanken i bästa fall
att
det kan bli hanteras eller bli.
Jag får bara backa ett snäpp eller några kanske till och med. För det här beror väldigt mycket på vad det är för något, om man är ett produktbolag, om man är ett enproduktsbolag eller om man kanske är stödjande eller om man är flerproduktsbolag. Och det beror väldigt, väldigt mycket på hur man har valt att organisera sig. Så på något vis är det, man måste liksom förstå sina egna förutsättningar som organisation där skulle jag säga. För att Ett alternativ till portföljstyrning kan också vara att organisera om så att man får lokalt autonomt ansvar för olika grejer och inte behöver hålla på så mycket med någon separat portföljstyrning, utan att det liksom är själva linjen som styr sig själv lite beroende på hur mycket resurser den får till olika saker och sådär. Men först förstå det. Vad är själva naturen i er organisation? Alltså vad har ni för huvuduppdrag? Och sen hur har ni valt att organisera er för det? För då kan det kristallisera ut sig några olika saker. Om man till exempel är ett en- eller fåproduktsbolag och många människor kan göra, många team liksom kan göra mycket på ett visst initiativ eller på många initiativ, då blir det exakt som du säger. Då kan man bara stolpa upp allihopa, prioritera dem, och sen kan man ju använda något OKR-aktigt.
Exakt.
Eller något sånt där för att styra alltihopa. Eller man kan, ja, och det kallas ju ofta då på företagsnivå kanske för något bättre eller något liksom main objective eller något sånt där. Och då kommer det funka alldeles utmärkt. Men det bygger ju på att många människor kan hjälpa till på den där, vad det nu är för grej som man vill ha gjort liksom. Om man tänker sig fullständigt omvända scenariot, att man jobbar med en stödjande IT till exempel, och där varje team bara kan jobba på sin lilla delprodukt, då funkar inte det där alls. För att om man då kommer att knöka in något nytt, då finns ju ingen eller bara jättefå som kan jobba med det. Så det spelar ingen roll att man lägger det som en jättehög prioritet, liksom att initiativet är jätteviktigt. För det är ändå bara en person eller ett team som har någon chans att göra någonting åt det, och då blir det liksom inte prioriterat.
Mm.
Och då måste man istället ha förmågan att lära om, alltså flytta människor från en produkt till en annan, och att de liksom lär om, tar in ny teknik, kanske till och med tar in nya människor.
Exakt.
Och så vidare. Och då blir den här så kallade portföljhanteringen genast mycket, mycket svårare på något sätt.
Och det där är ju extra viktigt nu i tider då man kanske finner det ju lätt att vi gör en ny sak, alltså rekryterar vi nya människor.
Mm.
Men nu kanske när man behöver tänka på mer typ intern förflyttning och sånt, då behöver man ju ha det här prioriteten fram sig. Jag ska säga också att jag har faktiskt läst en bok om det här. Den heter Thinking in Bets. Ja, jag satt och sökte upp den här lite. Mm. Nu när du pratar om det så ringde den en klocka här då. Och ni som kan er pokerhistoria så är det Annie Duke som har skrivit den. Hon är ett gammalt pokerproffs.
Coolt.
Ja, precis. Och hon har nu blivit en organisationsutvecklare kan man säga. Och då är det just det här, för i poker då, nu kommer jag ihåg väldigt lite för det var ganska länge sedan den här boken. Men i poker så är det ju så att du har liksom en sannolikhet hela tiden. Liksom att okej, jag har bäst hand och den här positionen och andras händer och allting. Det gör att jag just nu har 80% chans att vinna. Alltså gör jag ett bett. Jag satsar mina pengar på att... Men det kan ju fortfarande bli så att även om jag har 90% chans så kan det ju en av tio falla ut så att säga. Och det blir ett dåligt outcome. Precis samma sak om du gör ett dåligt bett. Alltså du kan göra ett katastrofalt move som ändå gör att du vinner hela potten liksom. Och hon försöker ta det tankesättet och översätta på verksamheter. Att det viktiga är vad du gör long term. Liksom. Att du hela tiden sätter dina bett så att säga rätt strategiskt. Men du får inte göra slutsatsen bara för att vi satsar på det här och det inte gick bra.
Mm.
Så ska vi aldrig satsa på det igen.
Nej, just det.
Det är lite den lärdomen. Och precis samma sak om du väljer att satsa på någonting som var riktigt dåligt men som blev bra. Mm. Så ska du också ha den tanken så att säga.
Mm, jag kanske hade tur helt enkelt.
Exakt. Mm. Och tur är en stor bit och det är det i poker och även det är det även i verkliga livet så att säga. Så den här boken kan man ju rekommendera om man vill liksom djupa sig in i det här bett-tänket och hur man ska göra.
Mm.
Och då kan man också tänka att om man kallar det för projekt eller bets eller main objective eller vad det nu väljer att kalla det, så kan man också tänka då i den här portföljhanteringen så borde man ju också bedöma lite så här, ja, hur mycket chansar vi och hur mycket är vi säkra på att det här kommer vara bra liksom. Och där kan man vilja ha en balans, alltså att man vill chansa jättemycket på några saker för man vill vara innovativ och nytänkande, men man kanske också vill bara fortsätta och vi kommer komma in på det med värde och sånt också.
Just det. Ja, det kan vi göra. Potentiellt värde. Nej, exakt. Just det, var är någonstans? Organisation och vad det är man gör. Och så gäller det att förstå sin egen natur. Och sen så gäller det då att... om man liksom kanske hör till någon sån här blandläge då. Att man har en ganska stor organisation och man har några produkter. Om organisationen då är van att organisera om sig, eller vad man ska säga, om inte det är en stor grej, då kan ju det vara det bästa att låta portfölj och organisation vara samma sak. Så man hela tiden egentligen, om man vill satsa på nya grejer, så skapar om team, flyttar team eller liksom organiserar om team så att de får det som tydligt uppdrag. Men då gäller det ju lite att ett team kan, liksom, minst ett team ligger på en produkt och på riktigt kan ta ansvar och fokusera på den. Och så gäller det också då lite att folk inte blir livrädda och alltså det är en stor man kommer nu att vi valt att satsa på det här istället, om då halva organisationen blir livrädd och all psychological safety försvinner då, liksom, då går det inte att jobba så, utan då måste organisationen vara van vid att man gör så, så att säga.
Mm.
Men om det går, då är ju det, jag skulle tro, utan att kunna så jättemycket om dem, jag skulle tro att Google kanske är lite där någonstans på något sätt. De ofta ser till att organisera sig så att det blir ett jättestarkt produktansvar, och det betyder ju också då att om en viss portfölj ökar så ökar väl den delen av organisationen, och vice versa då, att något annat kanske minskar.
Mm.
Om man i alla fall, ska jag fortsätta?
Ja, gör det.
Om man i alla fall vill ha något portföljaktigt, sådär separat hanterat portföljaktigt, då tycker ju då jag att man måste, bör, starkt tycker att man bör fråga sig vad det är för problem som man försöker lösa.
Mm.
Så att liksom skriva upp det då först. För att som jag säger, att om man inte gör det, då kommer folk komma med sin egen perception av det här med portfölj till det här bordet när man ska prata om det här, och det kommer vara olika, kommer lika många sådana uppfattningar som det sitter människor vid bordet. Och det kommer bli kaos och katastrof på något sätt. Och jättekomplicerat. Så att om man kan enas bakom att okay, vi i den här organisationen vill vi kunna, vad det nu kan vara, flytta resurser från ett initiativ till ett annat varje kvartal. Det skulle kunna vara en sån. Det behöver inte vara hur mycket detalj som helst, men några sådana exempel. Eller här vill vi kunna lägga ner initiativ. Eller här vill vi veta vilka bets vi ska satsa på som är affärsmässigt. Eller som vi har råd med till nästa år. Eller som har störst chans att vinna eller något sånt där.
Ja, precis, för det kan finnas helt olika syften här.
Ja.
Det kan ju vara också att man är i en bransch som kräver jättemycket förändring.
Ja.
Så man måste vara, vi måste vara snabba, och det här är vårt sätt att vara det.
Mm.
Men precis som du säger, det kan också vara att man kanske tycker att man senaste 5 åren har satsat ganska... alltså på alldeles för mycket saker parallellt. Mm. Att man vill renodla och flytta folk internt och sånt. Ja. Alltså det är en bra idé att verkligen definiera det här, på vad är det man försöker åstadkomma.
En sak som ofta inte kanske kommer med är ju det, just det här att dra ner mogna produkter.
Mm.
För det är så himla, det är någons bebis och man vet ju att den är ledsen och sådär, utan den får sitta och pyssla med det all evigt. Men om man har någon sån portföljhantering som på ett respektfullt och bra sätt klarar av att liksom fatta den sortens beslut att men nu börjar den här produkten på riktigt, det blir ingen mer lönsamhet för att vi lägger mer resurser. Och där man liksom kan förklara för de människorna att du ska få göra något annat roligt, då är det liksom jättebra istället för att vara ett hot då, tycker jag i alla fall.
Ja. Jo. Men det som funkar, jag skulle säga det också, att det är väldigt sällsynt det där.
Ja, jag vet.
Utan det man gör är att man hittar ju på liksom en förbättring på den där produkten som är hur avancerad som helst, som tar 2 år till att göra, men som skapar 0,0001% värde.
Ja, det är bra. Så är det. Och är det. Sen kommer det någon, sen blir man uppköpt av Elon Musk liksom, och så gör han en analys på hela företaget, och sen så försvinner 3/4 av alla anställda på ett bräde istället.
Lite så.
Då hade det varit bättre att göra det kontinuerligt och liksom smart.
Men det är svårt.
Det är svårt. Jo, så att först frågan, varför, vad är det vi vill ha den här portföljhanteringen till? Sen behöver man ju ha, sen skulle jag då säga att bygg prototyper vad ni än gör. Liksom, köp inte in några verktyg och gör inte, digitalisera helst inte ens. Alltså det är klart, jobbar ni digitalt kan ni väl, man kan sitta och rita i någon Excel-ark eller något sånt där.
Exakt, eller på PowerPoint eller Google Sheet eller någonting.
Något sånt där, ja. Om man nu behöver det, men helst gärna ses och göra det här på papper och penna. Och sen behöver man ju ha kanske någon slags jobbighetsrepresentation då, som kan vara storleken på papperna till exempel. Det här är verkligen bara mitt förslag. Och sen behöver man ha någon slags potentiell värde. Man skulle också kunna ha en riskrepresentation. Alltså det där du sa, någon procentsiffra på vad man tror att det kan ge. Eller
chans att lyckas eller något
sånt. Ni skriver dollartecken eller höga låga procent eller inte vet jag, något sånt där.
Nej, men dollartecknet är viktigt. Det ska ju fasta lite vid. Det måste ju hela tiden vara perspektivet att vad får vi mest bang for the buck?
Ja.
Och då blir det ju liksom det här jag vet att det finns någonting här, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men då tittar man på kostnad mot insats liksom.
Mm.
Och det behöver man egentligen ha med här också. Så man kan titta på okej, vad är liksom engineering effort, och då kan man ju säga då, men det är small, medium eller vad som helst liksom. Och vad är liksom det värdet vi får tillbaka? Och då blir det ju ganska lätt, alltså, i alla fall för dem som ska prioritera då, att är det stort värde och liten effort, då borde den komma ganska högt upp liksom. Men är det jättemycket jobb och ganska liten effort, då borde den komma ganska långt ner. Så det är ett sätt. Det heter någonting, jag kan inte
komma ihåg det. Jag vet inte om du tänker på den här shortest weighted job first. Det används ju i Safe. Det är ganska, vad som är styrkan med den är ju att den både premierar förstås högt värde i förhållande till insatsen, men att den också premierar små initiativ.
Mm.
Och det smarta med det är ju att man får återkoppling tidigare.
Mm.
För att man, även om man har en hypotes om sin jättegrej, att ens jättegrej ger jättemycket pengar, då får ju den bra sån liksom avkastningsgrej. Men det är klart att om den innehåller ett tvåårigt utveckling, alltså en tvåårig risk för hela organisationen innan man ser om det flög, då kan det ju vara värt att inte göra den ändå, utan att bryta ner den eller ta en annan grej som ger mycket fortare svar liksom. Så det är smart att använda. Ni kan googla på den, jag hoppas jag ser rätt nu, shortest way to job first.
Jag tror det. Det. Och det finns en modell kring det. Och sen,
exakt.
För det här blir viktigt också, att här gäller det ju att kunna, för man gör ju, om man nu gör de här betsen eller de här initiativen och sånt, då gäller det också att se till nu att man ganska snabbt, om man snabbt får feedback att okej, det här var inte alls vad vi trodde. Alltså det här var 10 gånger mer komplext och det var inte alls det värdet vi tror. Då måste man också ha ett sätt att ganska snabbt prioritera om den här förföljande
grejen.
Det är därför det är dumt att köra den på årsbasis till exempel. För då investerar man antagligen i alla initiativ. Och min erfarenhet av hur det här ser ut på företag, det är ju liksom att, ja men okej, det här måste vi ha. Och sen skriver man upp alla projekt som finns på en lista. Så blir det 150 initiativ.
Aha.
Och sätter man 80 av dem till prio 1. Och sen gör man inte det här med att kolla hur stor är kostnaden, hur stor är efforten. Och sen så innebär det att, ja bra, här har vi vår portfölj. Den består av 150 items, 80 i prio 1 och resten i prio 2. Och det hjälper ju ingenting, så att säga.
Typ utan, inte, nej.
Så det jag tycker är en stenhård regel, det är att alla måste ha rankade mot varandra.
Ja, en lång lista. I alla fall, botten behöver inte vara rankad.
Nej.
Men toppen är som en backlog på det viset.
Ja,
toppen behöver vara stenhårt prioriterad. Ja. En och annat, en grej ska vara viktigast. Liksom.
Exakt, och sen så ska de vara efter varandra. Ett. Och sen gäller det då, jag tycker då att man, det beror på hur stor organisation man är och så vidare, men i alla fall på kvartalsvis eller sånt där, ska se över den rankingen då helt enkelt, och titta, okej, vi kvarstår det här, eller ändrar vi oss, eller kommer in nya saker. Och vill man vara ytterligare bara lite smart här, ska jag bara säga det också, då ser man ju till att alla de här initiativen som kan komma upp och prioriteras, kan alla skicka in, så att det är en full transparens i det. Så att det inte bara är några chefer som sitter och bestämmer de här projekten, utan för det kan komma upp tekniska initiativ, eller det kan komma upp nya idéer som säger så här, men borde vi inte testa det här? Och då kan man göra det som ett sånt där portföljinitiativ eller projektinitiativ eller någonting, och skicka upp. Sen kan man ju ha en ledningsgrupp eller något som bestämmer vilka det blir eller ordningen på det. Det är väl okej, eller man kan rösta, man kan göra lite olika, men
Det är bra. Jag kommer tänka på en grej. Jag råkade mynta ett uttryck. Jag tror att jag myntat det själv, för jag kan inte komma på att jag skulle ha hört det någonstans. Och det är bara en variant på temat. Men jag gjorde det i den ledningsgruppen där jag ingår häromdagen. Och det var time to first value. Och då satt vi och pratade om, alltså liknande fråga just där, att många stora initiativ ofta blir långsamma och att man inte vet vad det tar vägen och massa såna där saker. Och då, jag bara gjorde det helt alltså spontant, det var ingenting jag tänkte ut, men jag började prata om det, och då hakar flera på det där och sa att det är ett ganska smart sätt att tänka, för att om man blir tvungen att säga, vad är det nu, jag vill verkligen att vi gör den här grejen, och då blir man tvungen att säga vad det är för time to first value. Och man då, ja, då kan man ju påstå något eller gissa och sådär, det är väl okej liksom, men om det då är 2 år och sånt där, då är man ju inte klar, då kan man inte börja liksom, då börjar man bryta isär det, och så får man ju strunta i den idén, för det är inte rimligt. Nej. Nu 2023 hålla på med sånt
liksom. Antagligen inte.
Så det här är ju bara tips, men om ni gör portföljlappar av något slag, så kan man ju behöva vara tvungen att skriva time to first value på sin grej då, så att liksom, när kommer den första värdet ut som gör att man kan börja värdera om den funkar eller inte.
Det är bra.
Och då bör det vara kanske helst inte mer än ett kvartal då, och absolut inte mer än ett år skulle jag säga, för då är det något fel. Ja, men precis. Så ni har dollartecken, ni har kanske waiters shortest job first markeringar på dem, ni har kanske storleksmarkeringar, och ni har kanske time to first value, den sortens egenskaper i alla fall.
Exakt.
Originalfrågan här gällde ju så här om man vill ha, hur var det när det var inne? Jo, portfölj, vision och strategiska teman. Ja, det kan man ju ha. Man får akta sig här, tänker jag, så att man inte hamnar i, alltså blir lång, eller fastnar. Om någon lägger väldigt mycket tid på att skriva strategiska teman.
Vad är det?
Ja, det är alltså att man skriver, kan, ja, hoppas jag säger rätt här nu. Men jag tolkar det som att man skriver så här att produkt, vi ska satsa inom produktfloran, inom, vi ska satsa liksom på röda blommor nästa år.
AI till exempel.
Ja, eller precis. Ja, någonting sånt där. Vi ska satsa inom det här och det här området och då ska vi bygga upp den här kompetensen så att vi liksom kan starta de här initiativen och där det där. Och det kan ju vara okej, okay, men faran är ju om man liksom, det blir för mycket bebisar, om man lägger ner för mycket tid och energi och den här liksom blir för komplicerad, då kommer den genast börja breda ut sig över flera år. Och ponera att det var ett dåligt strategiskt tema, eller i alla fall inte lönsamt, eller vad man nu jobbar med. Man kanske är en myndighet och den liksom inte ger något medborgarvärde i det fallet. Då riskerar man att fastna i den och bli kvar där. Om man bara jobbar med enkla lappar och ser något av de här värdena och väljer liksom baserat på det, då kommer man bli mycket snabbrörligare, tror jag. Ja, kom in, du vill säga något.
Ja, stark åsikt här.
Säg.
Skit i det.
Exakt.
Ja, men låt initiativen vara så att, alltså, för det blir så här, strategi blir ju alltid så här något man inte kan ta på. Och det är det här som är absolut största fördelen med OKR. Det är ju liksom att det är inbakat i det, så att säga.
Precis.
Så men då är det snarare så här att om initiativ ett är någonting nu liksom att ja, vi ska göra en ny plattform eller vi ska göra vår produkt mer anpassad för folk som har svårt att läsa, alltså vad som är nu, om vi tar något exempel bara. Då är ju det strategin liksom, att exekvera på de sakerna som lägger ner. Precis. Och det kan ju vara, det kommer ju säga det att ja, visst, om man skulle lägga något tema och säga att ja, men punkt 1, 3, 5 och 6 är alla relaterade till att göra det mer lättåtkomligt. Då skulle man kunna lägga det som ett strategiskt tema och säga då så här. Men jag skulle säga, skit i det ändå.
Otroligen.
Det är mer en fälla än en lösning.
Exakt.
Det man kan göra dock, däremot, det är ju att säga liksom, vad är någon form av definition of done eller vad är någon form av definition of ready. Att man alltså säger något så här övergripande att den här punkten tror vi att i slutet av den här iterationen och kvartalet eller året i värsta fall, eller om det är ännu längre, så kan man ju säga då att då är det som ambition att våra användare ska kunna använda den här på det här sättet eller någonting liksom. Det kan ju vara rimligt att ha. Men så att alla får samma bild av vad är slutmålet här, vad är det vi försöker åstadkomma. Men annars så tror jag man ska försöka hoppa över det här med strategi och sånt så mycket som möjligt. Vara konkreta, vad som behöver göras bara istället.
Det är klart man kan ha, alltså säg då att Tesla har som strategiskt tema att sälja ström till andra elbilsmärken till exempel. Det har de ju haft eller har det kanske inte, vet jag. Kallar det vad du vill, men de gör det i alla fall. Och det är klart, då kan man peka ut det som ett strategiskt tema. Då kan det komma dyka upp olika aktiviteter och alltså anslutning av deras appar och grejer. Eller så att folk ska kunna ta sig in då utan att äga en Tesla. Eller för den delen att man måste byta laddkablarna för att de är för korta för vissa bilar eller sånt där. Och det är klart, då har man i någon bemärkelse ett strategiskt tema. Men troligen, jag har ingen aning om hur de jobbar, men jag håller med dig om att då räcker det är ju att formulera det som ett objekt. Objektet är ju då troligtvis att sälja el, tjäna pengar på att sälja el, eller tjäna brand value liksom. Bli populär genom att sälja el till andra märken. Och sen får alla på företaget bara tänka ut hur de ska bidra till det själva liksom. Och det behövs inget separat liksom tema för det egentligen. Det var en annan sak jag tänkte på också, för portföljvision var också en fråga. Jag tror att den underliggande liksom antagandet där är att man har flera portföljer och det kan man kanske ha. Men för jag tänker lite att om man har ett företag eller en organisation så har man ju troligtvis ett syfte och kanske en vision med hela den verksamheten. Och då tror jag det är en fälla att börja stolpa upp något separat för en viss eller för en portfölj liksom. För portföljen ska snarare bara vara ett administrativt eller liksom ett ställe, ett verktyg där man bestämmer vad man ska göra för någonting. Men det ska inte leva ett eget liv som kan börja divergera från den totala organisationens syfte, mål och vision. Nej, exakt.
Men det beror på, är man 100 000 anställda och ju har alltså typ Dyson som gör handtorkar till dammsugare till fläktar, alltså Jo. Då kanske man måste dela det bolaget på något riktigt sätt för att kunna ha det. Ja,
men delar man det verkligen i portfölj? Nej. Har man inte några divisioner eller affärsområden eller något sånt där skit ändå? Då har jag ändå de visioner. Ja. Men okej, absolut. Om man har världens mest flexibla företag när man är 100 000 människor och alla kan göra allt. Och
det kommer
man ändå, nej, det kommer inte hända. Men om man ändå då har valt att dela in det i olika portföljer bara, men i övrigt kan man flytta folk kors och tvärs hur som helst utan att någon chef blir ledsen. Visst, då skulle man kunna sätta visionerna för de här liksom produktområdena eller vad det nu är i portfölj. Ja, men precis, nu när jag hörde mig själv säga det, troligtvis har man ju produktområden då ändå. Ja. Då har ju ändå de... Ja.
Skit i det här också.
Skit i det, eller var i alla fall väldigt vaktsamma där så att det inte blir dubbelvisioner.
Nej, men, och, tänk också, hur det, ni nu är, det är inte här gör. Tydlighet och effektivitet Nej. Och saker skapas. Det är inte här slutanvändare skapas. Nej. Via att ni sitter och definierar strategier och visioner.
Nej.
Jag lovar, det är inte många personer som jobbar på företag som vaknar upp i sängen på morgonen och tänker mitt företag har så jävla bra vision så jag måste gå till jobbet och exekvera. Det funkar inte så. Det är ingen människa som drivs av det.
Nej.
Men däremot, vi ska leverera det här värdet för våra användare i slutet på kvartalet och det är så här jag kan påverka det. Och det är prioriterat så här mot de andra initiativen vi håller på att jobba med. Det är motiverande.
Mm. Nej, men absolut.
Så fokusera på det och skit i det andra.
Och det är nog troligtvis absolut oftast enklast med hjälp av en OKR approach liksom, i någon
till
form,
exempel.
Kan man misstänka.
Och sen, jag ska säga det också, att om nu Safe säger det att nej, men vi måste ha det här.
Mm, jag tror kanske att det är så.
Ja, borde
jag
ju skriv en punkt då bara. Alltså, gamea systemet. Det är gjort för det. Alltså, det är gjort för det, det lovar jag.
Just det.
Eller be ChatGPT skriva något, vad heter det? Något,
ja, just det.
Tjups bara. But how can I trick my managers that I have a vision and a strategy for my product?
For my portfolio?
Ja, exakt. Det, här ja. Och det är bara, kopiera in och så kommer alla vara glada. Ingen läser det ändå.
Just det, ska jag fortsätta lite med det här? Jag ska bara säga också att om man nu har, på ner att ni har redan prototyp då, förhoppningsvis inte digitaliserad utan kanske hängande på någon whiteboard eller något sånt där. Och när jag kommit igång lite, då gäller det ju nu då att det går att göra om det här. Vad sa du, varje kvartal eller kanske varje tertial eller något liknande. Det får inte vara vartannat år och helst inte varje år heller, för det blir inte bra. Och då gäller det ju lite också att man kan titta på det här och begripa någonting. Så att om det nu hänger 150 lappar här med lite text på, då kommer inte det gå. För ni kommer inte orka sortera 150 lappar liksom. Och om det är ändå värre då, om det är 150 lappar digitalt, för då kommer man verkligen inte kunna förstå någonting. Så då har det ju blivit dåligt, så att säga. Och det, man kanske kan ha 150 lappar, men då måste man ha någon väntelista någonstans eller något. Liksom. Men i de här topp, när man verkligen jobbar, där behöver det ju vara någonting som går att få överblick.
Mm.
Och då är det, ja, jag vågar inte säga sådär, men alltså några tiotals eller liksom någonting sånt, ja, är det ju vi talar om.
Det beror på hur stort bolaget
är. Ja, det beror på massa saker. Och man får väl dela upp sig i flera portföljer om man nu är 100 000 och så vidare, och se till att varje inte har mer än några tiotals lappar. Men tänk på det då, att ni behöver orka göra det här gång efter gång och våga liksom slänga ut en tidigare bebis liksom, till förmån för något annat så här, även om ni gillade den jättemycket. Och det måste liksom gå att göra det, så att så fort man bygger fast sig i någonting som är tungrott, då tjänar ju inte, då är man ju slav under portföljen istället för att portföljen används till något bra för ens verksamhet liksom.
Precis, ja. Så det är bra.
Ja, kanske var klart.
Ja, det var en fråga. Vi tar några frågor i det här avsnittet.
Nej, men jag tror kanske att det här avsnittet kommer heta grejportföljstyrning.
Ja, det blev det så.
Exakt.
Det är väl bra.
Ja, ska jag också... Jag säger det en gång till och kom ihåg det nu, att ni måste börja med frågan om vad har vi den här portföljen till innan ni... Vad är det vi försöker lösa med portföljstyrning först? Ja. Sen kan ni börja snicka.
Mycket bra, mycket bra. Okej, vi går vidare på en fråga till då. Mm. Då är det en person som jobbar också på myndighet och de har en sån här SharePoint-lösning. Och så finns det olika applikationer byggda på den här plattformen då. Och alla har sin egna team och egen budget också. Och så står det, för att inte dra hela harangen med alla problem som vi har, så har vi precis i tiden lekt mer och mer med tanken på att jobba som en enda stor grupp och man har olika arbetsgrupper med personal och olika kompetenser utifrån behovet i just den uppgiften som behöver lösas.
Mm.
Någon form av typ networked teams kallar man för. Mm. Har vi erfarenhet eller tankar kring ett koncept? Vill jag gärna höra mer av det. Rent praktiskt, hur hålls det ihop? på hur tar sig inte över, för många del i stand-up och administrativitet och så vidare. Mm. Mm. Ja, jag är ju ganska emot det här.
Börjar du då?
Ja, alltså det är klart att det finns fördelar att göra så här också. Men för antagligen är, om vi nu vet vi inte hela kontexten av det här problemet. Vi får ju ta lite antagningar. Ja. Då antar jag att det finns liksom, det säger att det finns fyra team, A, B, C, D, som har olika features då här.
Ja.
Eller äger olika delar av applikationen. Och sen så är det många gånger är det antagligen så, för att skapa kundväder då, så behövs flera team. Ja. Alltså de har antagligen, ja. Och då blir problemet att, ja, är det inte bara lättare att göra ett team med en från A, en från B, en från C och en från D då temporärt i en månad här, så kan de jobba på att lösa det liksom. Men då är ju ja, det är ju ett sätt att lösa det på, men det är, man löser ju inte grundproblemet med det, utan det är liksom ett plåster på såret så att säga.
Kanske.
Många gånger är det det. Ja. I alla fall de jag har sett. För då måste man ju istället fundera på och säga så här, men varför är inte teamen bara crossfunktionellt organiserade istället, så att alla team kan göra det? Alltså man delar upp de här teamen. Man tar två från A, två från B, två från C, två från D och gör ett team så att säga. Ja. Och så gör man fyra stycken crossfunktionella team istället, som teoretiskt kan jobba på allt.
Ja.
Det borde man antagligen testa istället, som grundprincip.
Men kanske liksom. Det de tycker att de har också.
Ja, men om de har det, då har de inte behovet av det här.
Nej, men då har de väl, okej, nu gissar ju jag då, men jag kanske tänker att det inte funkar därför att det är för mycket speciell kompetens hit och dit.
Mm. Det kan vara så, absolut. Men då borde man borde kunna göra det på mindre del av produkten på något sätt då.
Kanske.
Alltså för grejen är att skapa sådana här temporära team, det finns så mycket problem med det.
Ja.
Ett är ju liksom att, okej, okay, vem ska, för då gör man ofta ett temporärt team under en period man ska utveckla det. Men sen ska ju allt det här underhållas också, ja. Vem ska göra det? Det får du ett jätteproblem med.
Ja, det är svårt att få ansvarskänslan, ja, för allt det här, det stämmer.
Och sen får du jättesvårt att bygga teamdynamik i de här teamen.
Ja.
För det är också för du jobbar hela tiden med nya människor och sånt, så du kommer aldrig bli ett high-performing team på definition.
Nej, stämmer.
Du ska hela tiden skapa nya teamkonstellationer. Och börja diskutera lite med wayworking, och så tycker du att kalla allt är övrigt för mycket. Vet.
Ja,
det blir svårt att lösa sådana problem. Och det brukar också resultera i ganska hög personalomsättning i min erfarenhet. Alltså folk blir inte så nöjda i en sån här situation liksom, utan det blir lite förörigt och hit och dit, och du tycker att det är fel att Kalle fick gå på det där när du bara fick gå på det där, och Lisa får ju alltid gå på det där bra. Så det, jag skulle vilja borra mer i vad är själva grundproblemet här. Jag har inte varit med om en situation då jag ser det här som en primär lösning. Men det kan också vara att inte jag har varit i en sån kontext.
Så. Jag tror, för att jag håller i och för sig med dig om allting du säger. Och jag kan se några saker kring, alltså några fördelar som är lite erfarenhetsbaserade. Då. Och det är typiskt det är ju vad som ofta händer, i alla fall i mina kontexter. Det kan ju vara sånt här som att man har ju inte en UX-are till varje team.
Nej.
Man har inte en ML-människa till varje team. Man har inte en data engineer. Och då kan behovet av dem kan vara lite flytande sådär. Och, att någon behöver dem ett tag och inte sen.
Men det är okej.
Jo, precis.
Men det är en annan sak.
Kan vara en annan sak. Man kan välja att göra det till en annan sak, eller man kan välja att göra det till den här saken. För då kan ju de vara flytande då, så att säga.
Men då skulle ju fortfarande 80% av teamet skulle ju fortfarande vara fast.
Så ja, så kan man göra. Men då kommer de i alla fall ha en tillfällig konstellation i form av att den där människan är med i 2 kvartal. Och då får de ändå inte team dynamiken fullt ut,
nej,
så att säga, om den på riktigt sitter där och jobbar med. Och det får mig också glida över till min andra starka tanke här, och det är att visst, ofta i organisationer så drabbas man ändå av yttre omständigheter. Alltså att folk slutar för att de vill leta nya utmaningar, eller att folk är föräldralediga, eller att det händer andra saker som gör att man aldrig får high performing teams, för att teamkonstellationen ändras för ofta i alla fall. Och då kanske man lika gärna kan göra så här.
Det kan vara en strategi.
Precis. För då får man ändå, då får man i alla fall kanske de hjärnorna som man för stunden kan tänka är bäst för ett givet problem på det problemet. Och då kanske man ändå tjänar på det, tänker jag.
Ja, men det är kortsiktigt, tror jag.
Kanske. Och jag tycker också att det spelar lite roll, för att om det här är 100 människor eller något sånt där, då tror jag att det är en ganska dålig idé. Om det här är kanske 18 människor eller något sånt där, då börjar jag kanske tycka att det kan vara en bättre idé. Så att man fortfarande, alla verkligen kan känna alla och prata med alla. Så man liksom kan hålla ihop sig där. Och sen går ju gränsen någonstans däremellan då. Men ja, det är mina funderingar.
Mm. Jag är skeptisk.
Ja, jag är orolig.
Men det är för att jag har sett folk försöka med det här på en ganska stor skala och jag har aldrig sett det fungera.
Sen
jag ska säga det här också. Det kan vara okej, alltså, för det kan vara så att det dyker upp vissa initiativ som är så här: det här kommer inte make sense att ha ett team. Det går över alla team och sånt. Absolut, och då kan man göra en sån här tillfällig team där man lånar in lite folk från olika team och gör ett tillfälligt team under en kort period, och sen så får man lösa hur gör vi med ägandefrågan och hur löser vi det här på sikt liksom. Absolut. Men det ska ju vara ett undantag snarare än regel att göra så. Det kan du göra i unika fall. Det har jag varit med och det gör vi på mitt jobb också. Att man ibland tar sådana lösningar, men då ska det vara ett väldigt unikt fall. Där man kan motivera det och man är medveten om kostnaden. Och så. Det kan också vara utvecklande det kan vara tråkigt att sitta i samma team i 20 år också. Så det kan vara bra sätt att ha lite sådana team ibland. Men jag skulle säga att man ska göra det verkligen i undantagsfall och inte ha det som... Jag skulle verkligen vara skeptisk till att ha det som en huvudmetod. Mm.
Jag tror också att du och jag är lite bortskämda med att vi ofta har jobbat på i anslutning till starka långsiktiga produkter.
Mm.
Det här var ju SharePoint-lösningar. Jag föreställer mig att de kanske är lite kortsiktigare och lite fler och kräver lite mindre underhåll.
Mm.
Så jag tänker att det kanske behövs mer tricks och fix liksom, helt enkelt.
Nej, men det är som du säger, kontexten blir ju helt här.
Verkligen.
Den brasklappen kan vi lägga nu efter 132 avsnitt. Att vi är ju helt långt från allt. Vi har ju fått feedback på att vi är ganska fokuserade på systemutveckling. Men det är ju för att du och jag alltid har arbetat med det mer eller mindre.
Jo.
Jag har aldrig varit chef för något annat än just systemutveckling. Alltså typ då förvaltning eller support eller något sånt där. Så det gör ju att vi är ju biased i det här.
Ja.
Och som du säger, vi jobbar med ganska stora produkter som finns över ganska lång tid.
Exakt.
Och vi jobbar ganska lite med liksom att gå in och bara göra små förändringar i olika system. Så absolut, vi ibland hamnar vi utanför vårt kompetensområde.
Mm. Alltså frågan, den exakta frågan var ju, har ni erfarenheter eller tankar kring detta koncept? Och svaret var ju då, mycket tankar, ingen erfarenhet. För att vara fullständigt ärlig.
Ja. Gör det inte min starka tanke utan någon som helst erfarenhet.
Du hade en snygg övergång där till sista frågan, va? För den sista frågan är just det här: har vi någon erfarenhet eller verksamhetsperspektiv från att använda energi och kultur till andra saker än utveckling eller mjukvaruutveckling?
Mm. Ja, det blir en bra övergång.
Det är ofta exempel från just programmerare och prat om koder och tydligt. Det vore intressant att bredda med andra exempel. Och den här personen sitter då inom era driftsorganisation eller något sånt där kring IT.
Mm.
Där det inte är någon utveckling eller programmering och de försöker göra en agil resa. Och det är mycket utmaningar.
Prata om kodrader, vi får hålla igen på det.
Det gör vi inte som jag kanske gör. Du lyssnar när du har tolkningsföreträden.
Ja, verkligen.
Jo, så vi tänkte, vi har ju inte erfarenhet av det då. Och vi har ju ändå sett lite saker och lite tankar och sådär. Och provat, vi har ju stöttat andra organisationer och så också.
Mm.
Så vi ska försöka beröra det lite. Men återigen med brasklappen att vi inte är supererfarna. Ja.
Nej, precis, men jag skulle säga det. Jag sitter i styrelsen för ett HR-bolag.
Just
det. Till exempel.
Det är sant.
Så lite erfarenhet har vi.
Det är sant.
Av hur man kan applicera agila tankar utanför. Ja, vad vill du börja? Vill du börja med HR?
Vi kan börja med HR.
Mm, börjar du med HR.
Okej, om jag ska börja med HR, det är nog bra att jag gör det. För då skulle jag säga att grundfrågan där är... Ja, det är alltid min grundfråga. Vad är det? Hur är ni organiserade? För att här finns ju... Möjligheten i teorin finns ju att organisera HR lokalt, nämligen.
Mm.
Om man behöver stöd av HR så fixar man det, så att säga. Och sen kanske man har ett kompetensnätverk bara, eller något liknande liksom.
En svag linje eller sånt.
Ja, kanske, men helst inte då.
Mm.
Och då kommer man ju, då blir det ju ingen så här, då kommer det inte vara jobba agilt inom HR, kommer inte vara någon fråga kvar då. För då kommer man jobba agilt i sin organisation, inklusive de sakerna som berör en HR eller HR-personerna, så att säga. Men väldigt, väldigt ofta så är det ju inte så då, utan då är det ju HR centralt organiserade, det är en slags stab helt enkelt. Och då är min absoluta rekommendation att man kopierar, eller vad ska man säga, att man härmar det förstnämnda genom att se till att även om personen är organiserad i en stabslinje så finns den lokalt utplacerad nära den verksamheten som den stöttar och jobbar då följaktligen i deras liksom agilinspirerade arbetsmetoder och kultur och så vidare och så vidare. Men ja, nu får du fortsätta. Om man nu har den där halvstaben eller staben som försöker att vara med, vad ska man mer tänka på i så fall?
Nej, men precis, det finns ju vissa av de här. Du har ju dina fem principer av agil kultur, tror jag. Hur skulle du kalla det, va? Jag tror att vi har gjort ett avsnitt av.
Fem element.
Fem element, ja. Precis. Och alla de har ju ingenting med systemutveckling att göra.
Nej. Nej,
så de skulle vi kunna nämna också. Men det kan ju bara det handla om att till exempel ha en daily stand-up i en ledningsgrupp till exempel som kanske inte håller på med systemutveckling eller ett HR-team. Ja. Det kommer ju antagligen börja ge mycket mer samhörighet och effekt och samsyn och prioritet och liksom sådana saker. Att introducera retrospektiv på varje eller varannan vecka har ju precis samma effekt. Att det kommer också leda till att man blir självförbättrande som organisation. Och det kommer leda till massor med bra saker. Att sortera en backlog kommer också vara smart att göra oberoende av vad du jobbar med.
Mm.
Om vi ska ta det här på ett exempel. Vi har ju funderat på att starta, alltså köpa någon verksamhet någon gång. Alltså biltvätt.
Eller starta från grunden.
Sushi, biltvätt eller ett café är väl de tre. Även jag är inne på förvaring av sportbil.
Just det.
I container.
Lyxbils eller finbilsförvaring av något slag. Japp.
Ni kan ju höra av er om ni är intresserade. Ja, men precis. Alltså vår café är det här då. Det här är liksom applicering av lean, agile kanban på något sätt liksom.
Ja.
Men vår hårda idé, det är ju liksom att köpa en helt oinredd lokal. Alltså det är bara tänkt betong liksom.
Ja.
Och sen det enda vi har, det är en kaffemaskin och möjlighet att köpa en kaffe för 20 kronor.
Ja.
Inget annat.
Ja.
Men på vägen ut så får du sätta en lapp vad du önskar som nästa feature.
Ja.
Och sen så får varje person sätta en röst liksom på den. Så det blir en backlog på vägen ut. Och sen så får, och då kanske det blir då att vi vill ha mjölk till kaffet.
Ja.
Ja, det kanske kommer komma ganska högt. Ja, då nästa vecka så finns det det.
Precis.
Så då finns det två saker. Och så itererar vi oss fram så där tills att vi har ett café som är helt kunddrivet.
Ja.
Och då får man helt enkelt ha, alltså, till slut så får man börja köra en in en ut och sådär. Men det är ju vår hårda idé på att starta ett riktigt liksom agilt café. Och det är ju just den tanken kan du ta och applicera på vilken verksamhet som helst. Alltså på förskolor eller på skolor eller på vad liksom. Ja. Så det är ju också ett sätt att liksom... Vi har skrivit en bok om det här.
Just det.
Också. Där man, alltså, hur man kan ta många av de här agila metoderna eller principerna eller tankesätterna och applicera dem på vilken verksamhet som helst.
Ja. Ja, får jag fortsätta på den där... styrkan i kaféidén är ju för sig att ingen har ett behov. Man kan börja på noll därför att ingen har ett superbehov så att säga, utan man kan bara liksom ta det bara från ingenting till högre och högre höjder därför att det liksom är en gemensam resa. Det kanske inte funkar på dagis på samma sätt, tänker jag, för där finns det ett basbehov innan man ens kan ta emot det första barnet kanske. Och visionen med det tror jag är att det skulle vara världens bästa café.
Ja, jag tror också.
Det kanske vi inte har uttalat, men jag tror att det är det.
Jo, men alltså, det som förvånar mig dagligen, jag gillar ju att vara på kafé och jobba och sånt där, det är att det är så otroligt lite kunddrivet.
Ja.
Det är ingen feedback. De har skitäckliga kakor.
Ja.
Och det bryr de sig inte om. Nej. Utan det är samma kaka i 7 år.
Ja.
Och den smakar skit liksom. Och det behöver de ju få veta. De behöver ju fråga, var det en god kakan? Nej, inte speciellt. Nej, okej. Okay.
Intressant.
Kanske vi ska göra något annat liksom. Ja. Eller liksom vissa har att mjölken aldrig är alldeles för varm. Du vet, det finns vissa sådana grejer som ofta finns grejer stöd på. Och så finns det inget sätt att ge den feedbacken. Det är otroligt. Det är ju det som byggde den här idén med kaféet. Ni kan ju höra av er, kommer ni på kaféet eller inte?
Ja, det kan jag beskriva på.
Ja.
Jag vet inte om jag törs ta det här i huvudet nu, men du nämnde ju nämligen nästan alla dem. För det är faktiskt, när jag lär ut agila grunder, då brukar jag påstå att om man har fem element på plats, då har man börjat en agil och ett agilt kulturbygge kan man säga. Och så ser man kan dem nu då, men de är ju helt enkelt att man har en äkta prioritet som man har lyckats hitta något sätt att göra så att en sak är viktigast.
Det kopplar ju fint till första ämnet.
Ja. Att man har en tät återkopplingsloop. Den funkar ju, du skulle ha varje dag eller varje vecka eller vad det var på kaféet. Men alltså, det får inte vara ett år och sådär innan man liksom får reda på vad folk tycker.
Mm.
Att man har ett teambaserat arbete. Ja, kaféet är kanske egentligen varit linkafé också. Då kanske man inte behöver ha teambaserat arbete. Men om man hade någon förskola eller något sånt där och ville ha en agil, så skulle man nog ha teambaserat arbete.
Man får tänka att man ska skala det här kaféet sen till 7 andra städer. Och så, ja, då kan man ju prata teambaserat.
Och sen är det att man har självbestämmande team. Att man, åtminstone på mikronivå, att man inom teamet bestämmer vem som gör vad under dagen. Så att säga. Så att man, så inte det ska toppstyras, för då kommer man aldrig få en agil kultur. Mm. Och det femte och sista är att, man, att det är självförbättrande hela systemet. Mm. Alltså att människorna som jobbar i det kan... och i ditt fall och även, eller vårt kaféfall, även kunder, men att de som jobbar där själv, hela tiden kan förbättra sig liksom. Återkopplingsloopen kommer från kunderna, men det är ju de som jobbar där som sen bestämmer vilken grej som ska göras och genomför den, det vill säga köper in mjölken eller vad det är för någonting. Ja, men precis, så det är ju kanske ett grundrecept på agilt utanför mjukvaruutveckling som ni kan ta till precis vad som helst som, ja, som ni känner för.
Absolut.
Törs jag säga någon liten mer grej? Jo, men jag vill bara säga det, för jag har tänkt mycket på det. För mina kollegor som jobbar med till exempel end user productivity eller infra, jag har pratat mycket med dem om det här, och det är ju en grej som man behöver förstå, tycker jag, är att om man har ett komplext problem, det är då man kanske vill applicera en agil kultur. Om man har någon slags flöde fysiskt, då kanske man vill ha någon slags lean-kultur.
Ja, kan man.
Kanban-stil på alltihopa, så att säga. Och de är väldigt, väldigt snarlika, men det är i alla fall viktigt att förstå det, vad det är man gör. Och för då blir det lite andra saker som blir mest avgörande, typiskt då visualisering och mäta ledtid och lite sådana där saker. Om man kör någon kanban-aktigt. Och det är väl ofta då, om ni är på de här andra, på IT fast utanför systemutveckling, så är det ofta många sådana flöden. Det är ofta beställningsflöden eller att någonting ska hända och sådär.
Mm. Ett sista tips då, skit i Scrum.
Ja,
det är klassiskt misstag. Vi är på HR, nu ska vi köra sprintar. Ja, bara, nej, make inte sense.
Exakt. Liksom. Nej, för Scrum är ju mycket för att lösa de komplexa problemen som uppstår i mjukvaru.
Ja, det är en metod för att göra mjukvaruutveckling. Applicera inte det på fotbollsträningar eller på något annat.
Nej.
Ta med principerna och kulturbitarna, vissa metoder, men skit i Scrum, för det ser jag ofta att man försöker göra. Liksom.
Jag håller med dig. En annan fälla som jag känner till, och den, jag har ingen superrecept på hur man löser med den här, men det är att de andra avdelningarna är väldigt, väldigt ofta strikt kompetensorganiserade. Och det vet man ju om man kommer från mjukvaruutveckling, att det är liksom fälla nummer 1A på något sätt, att man har alla som kan en viss sak tajt med varandra, att man sen ska jobba med beställningar och skit mellan olika sådana där grupper, då kommer det bli problem.
Mm.
Så att om ni vill jobba med agilt utanför mjukvaruutveckling och märker att ni har en väldigt sån specialistorganiserad organisation, då är det kanske där ni ska börja.
Mm.
Och det kan ju vara, man behöver inte säga att alla ska byta chef och sådär, det kan vara tillfälliga team eller någon form av, inte vet jag, men att man i alla fall inte sitter och jobbar dagligdags med människor som kan exakt samma sak, utan att man istället organiserar sig kring kundvärdet liksom, eller kring flödet, vad det nu är man gör för någonting. Ja, nu kan jag vara klar här.
Ja. Vi rundar där.
Vi tackar
för lyssnarfrågorna. Som sagt, hör av er till oss via agilpodden@gmail.com, och vi blir bara glada om ni hör av er.
Ja, nu fick vi ihop ett avsnitt på de här. Det var jätteroliga lyssnarfrågor.
Ja, verkligen. Tack till er som har ställt dem. Följ oss på Agilpodden på Instagram också. Och glöm inte bort våra kära sponsorer CRISP.
Precis. Gå in på crisp.se och kolla allt bra de gör.
Mm.
Du sa mejla på Agilpodden och e-mail.
Ja.
Ja.
Då tackar vi för idag.
Tack till alla som lyssnar.
Hej.
Hej.